Ja, men välkomna hit. Och det känns jätteroligt, måste jag säga, att vi är här. Det har ju varit en ganska lång resa. Det är lite drygt 2 år sedan som vi startade det här arbetet. Och nu har vi en remissversion på en slutrapport framme. Och det har varit ett roligt arbete.
Intressant arbete, tycker jag. Fått delge och fått vända på väldigt mycket stenar så. Och verkligen både bolla och ifrågasätta. Och styrkan är ju att vi har varit, samtliga partier har ju varit livligt representerade, kan man säga. Och sen har vi inhämtat mycket erfarenheter och kunskaper ifrån andra kommuner, närliggande och lite längre bort. Så det har verkligen varit att djupa i de här frågorna ordentligt och kunna fundera över, passar det här in i en folkbildningsmodell?
Nu är det regim och opposition som står i den här presentationen. Det här överlever ett val eller två.
Det är ju det som har varit tanken hela tiden.
Och det är ju
det ni vill visa, så att säga.
Ja, och sen jag och Ingvar är ju ordförande respektive vice ordförande i beredningen, så det kändes naturligt att det är vi som också presenterar det så. Men så Ingvar säger, det har varit ett väldigt gott engagemang ifrån de här personerna som har varit en del av beredningen då. God uppslutning, jag skulle säga att nästan alla har varit med på nästan alla möten. Och bra och intressanta diskussioner har det varit. Och för att lite rekapitulera då så har ju beredningens uppdrag, det var ju det vi fick från fullmäktige när den tillsattes i januari 23, att vi skulle utreda och lämna förslag på en ändamålsenlig framtida äldreomsorg i Forsbyns kommun. Och vi skulle utreda då hur den framtida organiseringen av och inriktningen för kommunens äldreomsorg ska se ut. Vi skulle också anlita en extern aktör för att genomföra en utredning och genomlysning av äldreomsorgen. Och vi skulle också ha det här arbetet nära samverkan med en rad olika grupper då. Och att beredningens förslag sen då kan ligga till grund för ett beslut om en ny organisering av äldreomsorgen som är robust och hållbar för framtiden. Och målsättningen med det här arbetet har ju varit att bidra till ökad kvalitet och nöjdhet, förbättra kompetensförsörjning och minskad personalomsättning, att se över och använda våra medarbetares kompetens rätt och identifiera nya yrkesroller, men också en förbättrad och utökad användning av ny teknik. Och ska vi lite grann försöka summera vad vi har gjort då, så mycket av arbetet under 2023 och 2024 har ju varit omvärldsspaning, omvärldsbevakning. Vi har haft mycket dialog, samtal och olika former av informationsinhämtning. De två externa utredningarna färdigställdes den första hösten 23 och den andra våren 24. Och sen har vi fortsatt arbeta på med omvärldsspaning och informationsinhämtning. Och nu har vi remissversionen klar. Och sen, vi kommer in på det lite längre fram sen mer i detalj så då, men processen framåt sen är ju ett slutgiltigt beslut i fullmäktige någon gång här under hösten, är tanken då. Bara för att lite sätta någon form av sammanhang med en liten nulägesbeskrivning så har vi ju en ökning här av 80 plus och så även 65 till 79 år. Den gruppen är ju den som kommer att öka. Och i de här befolkningsprognosen så kan man ju konstatera att andelen eller åldersgruppen 80 år och äldre, det är ju att det var stora barnkullar på 1940-talet. Och behoven hos den äldre befolkningen har ju förändrats över tid med en medellivslängd som har ökat. Och vi ser att det är hälsosamma år som läggs till livet. Och sen ska man inte underskatta att den medicintekniska utvecklingen har ju också gjort att många lever längre. Både med eller utan sjukdom. Och det gör ju att behovet av vård och omsorg har ju flyttats längre upp i åldrarna. Lite statistik på särskilt boende. Falköping har ju en större andel äldre 80 plus som bor på särskilt boende i förhållande till liknande kommuner. Och skulle vi då ligga i nivå med riket i övrigt så skulle vi behöva minska antalet platser på särskilt boende. Vi har ju ungefär 350, vi har 350 platser idag, och skulle vi ligga någonstans runt rikssnittet så handlar det om ungefär 300 platser då. Och samtidigt kan vi också konstatera att antalet hemtjänsttimmar i snitt då per per månad innan man flyttar in till ett särskilt boende ligger lägre i förhållande till liknande kommuner och riket i stort. Och det pekar ju Deloitte på, vi kan väl dra ungefär samma slutsatser också, att det är att Falköping är mer generösa i våra bedömningar kring vem som beviljar särskilt boende. Och det kommer också av att vi har haft och har fortfarande en hög tillgång till boendeplatser. Och då finns den möjligheten. För några år sedan gjordes det en utredning där man tittade på det där som presenterades i socialnämnden. Det var ju Johan som gjorde den, och den pekar på att ungefär vid 80 timmar så är det mer fördelaktigt att ha en person på ett särskilt boende snarare än att vara eller hemma med hemtjänst. Men i praktiken när vi tittade på det i den utredningen då, så kunde man konstatera att det var ungefär vid 40, strax över 40 timmar som vi beviljar särskilt boende. Så där finns det ett ganska gott utrymme att komma upp i med fortsatt hemtjänst. Och vi tror ju, och det kommer vi att komma till här alldeles strax, att mer hemtjänst och möjligheten i att kunna bo hemma längre är nog någonting som uppskattas av de allra flesta. Men det är bara för att sätta lite sammanhang. Vårt arbete, som sagt, vi har varit inne på det. Vi har ju träffats ungefär en gång per månad. Och den här, som Ingo var inne på, väldigt omfattande omvärldsbevakningen som vi har gjort med att träffa en rad olika aktörer och sammanhang har ju gett oss väldigt mycket. Och har varit ett väldigt spännande och intressant arbete. Ett urval av de här delarna är ju här. Vi har träffat socialförvaltningen och fått liksom en väldigt ordentlig genomgång kring verksamheten idag, historia, hur det ser ut. Vi har träffat Kalmar kommun som ligger långt fram i arbetet med digitalisering och välfärdsteknik. Vi har träffat SKR både för att prata framtidens äldreomsorg men också för att prata välfärdsteknik. Vi träffade Karlstad kommun och fick en information om deras hemtjänst och hur man arbetar där. Vi har fått information om trygghets- och seniorboenden i Skara kommun. Vi har gett uppdrag om att genomföra olika typer av samtal eller dialoger med olika grupper för att inhämta tankar, funderingar, inspel i arbetet, och det har vi fått information kring. Vi har haft brukarundersökningarna, vi har haft det är flera tillfällen Deloitte hos oss som har presenterat deras slutsatser och utredningar. Vi var i Skövde på högskolan och på Skaraborgs hälsoteknikcenter. Vi har träffat RKA kring deras rapport om effektivitet i äldreomsorgen. Och vi träffade Lidköpings kommun här och deras utvecklingsresa i att göra. De har egentligen gjort den resa som vi kanske står inför att göra nu. Och vi har också varit på dialogträff med Kommunal som också var ett väldigt bra möte och med möjlighet till oss att kunna föra en dialog direkt med de fackliga. Deloitte har ju gjort två utredningar och jag tänker faktiskt inte djupa särskilt mycket i dem. De hade ju uppdrag att både göra då en utredning av äldreomsorgen i stort, men också utreda och genomlysa styrmodellen för hemtjänsten och lämna förslag på en förnyad styrmodell då med utgångspunkt i tillitsbaserad styrning och ledning. Vi har använt Deloittes utredningar som underlag i vårt arbete. Vi har inte rakt avgått på de förslag som har varit, utan vi har med utgångspunkt i det, men också alla andra inspel och faktaunderlag som vi har fått, format det som blir beredningens slutsatser. Vad har vi kommit fram till då? Men det har ju varit som vi har varit inne på, ett omfattande och gediget arbete. Och vi har ju landat. Vi har hela tiden haft som ambition att ta fram välgrundade förslag som kan bidra till att vi får en ändamålsenlig och hållbar äldreomsorg. Och vi har ett antal prioriterade fokusområden och det är de som vi ser är centrala för den fortsatta utvecklingen och utgör liksom grund för att möta de framtida utmaningar som vi har och säkerställa att vi har en äldreomsorg av hög kvalitet. Och de fokusområdena är ett värdigt liv och en meningsfull tillvaro som är vår övergripande vision och inriktning och värdegrund. Det är hemtjänsten med en utveckling mot en mer tillitsbaserad styrmodell. Särskilda boenden i förändring, anpassning efter framtidens behov. Självständighet och gemenskap, utveckling av seniorlägenheter. välfärdsteknik för ökad trygghet och självständighet, hälsofrämjande och förebyggande insatser för ökad självständighet och livskvalitet, en attraktiv arbetsgivare, nyckeln för äldreomsorgens kompetensförsörjning, stöd till anhöriga, en viktig del av äldreomsorgen, och vi har också berört en åldrande LSS-grupp som kommer att bli en ny form av framtida behov inom äldreomsorgen. Ett av beredningens uppdrag var att ta fram en tydlig och framåtblickande vision som kan fungera som en vägledning för utvecklingen av äldreomsorgen och säkerställa att den präglas av hög kvalitet, trygghet och individanpassade insatser. Och tanken är att det här ska kunna vara en ledstjärna för både våra chefer och medarbetare och bidra till arbetet i stort. Då. Och den vision som vi har formulerat där är så här då. Ett värdigt liv och en meningsfull tillvaro för alla äldre. Det goda åldrandet i Forsbyns kommun handlar om att skapa en äldreomsorg som stärker livskvaliteten och gemenskapen. Varje äldre ska få sina behov tillgodosedda och leva ett liv i värdighet där det så långt det är möjligt själv bestämmer och påverkar sin vardag, sin omsorg och sitt liv. Det är vår vision. Sen har vi också valt att formulera en värdegrund, och den har vi valt att dela in i två delar då. Den ena beskriver de ledstjärnor som medarbetare, chefer och beslutsfattare förväntas utgå ifrån, och den andra delen beskriver vad äldre och anhöriga kan förvänta sig av äldreomsorgen i Forsbyns kommun. Och tittar vi på de här ledstjärnorna då, så handlar det om vi beskriver lite under varje rubrik då, men om vi bara tar rubrikerna så handlar det om de äldres behov och önskemål i centrum, respekt och värdighet, tydlig och tillgänglig information, livserfarenhet som en resurs och omsorg i livets alla skeenden. Så det är de ledstjärnor som är tänkt att genomsyra äldreomsorgen i vår kommun och vägleda vårt arbete för att skapa en trygg, meningsfull och kvalitativ omsorg för varje äldre. Och sen har vi också valt att formulera det på det sättet då att vi kallar det för äldreomsorgsgarantier, i det som man som äldre och anhörig kan förvänta sig av äldreomsorgen i Forsköpings kommun. Och de rubrikerna där då är trygghet och kvalitet, självbestämmande och delaktighet, vägledning och valmöjligheter och rätt till inflytande och till förbättring då. Och de finns ju mer, vad ska man säga, djupt beskrivna i rapporten. Det var visionen. Kommer vi till hemtjänsten, som ju spelar en väldigt viktig roll för att möjliggöra för det som kanske är ett genomgående tema i våran rapport. Alltså att bidra till självständighet och meningsfullt bli för äldre. Och med fokus på i det egna hemmet. Och här ser ju vi att den styrmodell vi har idag behöver utvecklas i en mer tillitsbaserad riktning. Och det har ju vi ett antal förslag kring då, och den övergripande delen i det handlar ju om att gå mot en mer tillitsbaserad styrmodell som ska bidra till att höja kvaliteten, öka den äldres inflytande och också förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. Det vi ser är att vi vill att de äldre och även medarbetarna då ska kunna få ett större inflytande över hur och när insatser genomförs inom ramen för en form av grundläggande struktur och planering. Och syftar ju till att kunna möjliggöra för en äldre att bo kvar hemma längre, men också att en äldre känner att man får ett ökat självbestämmande i det. Vi har haft mycket diskussioner fram och tillbaka kring det här med tidsangivelser eller schablontider eller minutstyrning, och det vi kan konstatera är det att bilden skiljer sig åt. Det finns de som upplever detta som både problematiskt och stressande och utmanande. Det finns också de som ser det som ett gott stöd och någonting som underlättar i ens arbete. Och det finns också de som är så rutinerad och erfaren att man tittar på det, man vet ungefär vad som ska göras och man jobbar på. Så bilden är ganska spridd, men det vi kan konstatera är det att vi behöver förändra synen på de tidsangivelser som vi har i att gå till en mer flexibel och brukarstyrd planering. Att tidsangivelserna snarare ska ses som riktvärden och inte som fasta tider. Och det handlar både om att minska då, den stress som en del av våra medarbetare känner, men också att bättre kunna möta den äldres behov. Och i det behöver vi också vara tydligare i kommunikationen kring tid. Att det ska kommuniceras som en indikation för insatsernas totala tid och inte som ett exakt schema. På ett eller annat sätt behöver vi ju, när en äldre har ett behov, så behöver vi kunna göra någon form av tidsuppskattning på vad det tar i tid att genomföra det. Men att det inte ska uppfattas som ett exakt schema i att tandborstning ska ta den här tiden eller det här, utan att det är en pott av tid som medarbetaren har hemma hos brukaren eller hos den äldre. Och sen då i detta så behöver vi ju säkerställa både tillit men också möjligheten till uppföljning genom digitala verktyg och nya metoder. Och det vi säger är att vi ska inleda utvecklingen av utvecklad styrmodell i mindre skala som genomförs i pilotprojekt som prövas över tid, där organisationen röstas med både ledarskapsutbildningar, vidareutbildning för medarbetare, och att vi har tydliga riktlinjer och har över tid prövat, utvärderat, vridit och vänt innan vi genomför någon form av fullskalig implementering av det här. Och det är viktigt för att säkerställa att vi har en fortsatt kvalitet och effektivitet, och där vi analyserar risker och fördelar innan vi genomför detta, för att undvika både då försämringar i kostnadseffektivitet, brukarkvalitet och arbetsmiljö. Men vi måste också säkerställa att vi har en modell som är förenlig med lagen om valfrihetssystem och den konkurrensneutralitet som det innebär.
Ja, men det är precis som du säger, Adam, och jag tycker väl också att vi har ju djupat så jättemycket i de här frågorna, ja. Och det har också belyst hur olika man ser på tidsangivelserna i våran organisation. Mm. Och det är klart att det ställer också krav på att vi är tydliga i vårat uppdrag. Mm. Så att vi säger att vi vill se mer självstyrande grupper, men vi vill också se att brukarna har ett ökat inflytande utifrån sina behov. Och det har ju varit en ledstjärna i det här arbetet naturligtvis. Mm. Och det möjligheten tycker jag som har varit intressant är ju att också se hur andra kommuner har kunnat jobba med de här digitala verktygen.
Ja.
Utan att vara precis så exakta i tidsangivelserna då. Mm. Så, och sen är det ju naturligtvis, som du säger, viktigt att man utvecklar det här i långsam takt, så att man inte slänger ut barnet med badvattnet, utan att man faktiskt också använder sig av all den kompetens som finns i våran verksamhet, men också att man jobbar med ledarskapet samtidigt. Mm. Då. Och det här handlar ju om en viktig del, för det har vi också pratat mycket om. Alltså, hur blir vi en mer attraktiv arbetsgivare vad det gäller? Mm. För vi vet ju att här har vi ju stora brister framöver inom undersköterskejobben, och alltså vi ser väl också hur vi behöver spänna bågen för att använda all den kompetensen som finns i vår verksamhet.
Ni har ju haft, det var ju lite partipolitiken, och ni har haft minutstyrningen som någon, vad heter det? Det vill vi inte.
Ungefär så.
men är det här någon form av mötas på halva vägen i förhållande till de två?
Nej, men jag,
inte alls.
Nej, alltså, nej. Det som har blivit tydligt under arbetets gång, och eftersom vi har haft så lång tid och vi har haft möjlighet att ha de här dialogerna, så säger vi att det här är ju en del i ett framtida arbetsverktyg också.
Mm.
Men frågan är väl hur kan man arbeta för att man ska komma bort ifrån? För det var precis som Adam sa, att vi har ju också blivit varse hur olika, alltså hur erfarenheten spelar roll från våra undersköterskors sida när man använder verktyget, så att man inte uppfattar det precis så, som Adam sa, 10 minuter till duschning, utan man kan, här finns det möjligheter att tänja på gränserna, och erfarenheten gör ju naturligtvis att ju säkrare du blir i din yrkesroll, desto tryggare är du, och då kan man inte, då använder man inte det som ett absolut måste, utan medan man som ny och osäker kanske,
ja, men upplever det som väldigt stressande.
Väldigt, väldigt jobbigt, och en del till och med säger jag fixar inte detta, utan nu ligger jag 15 minuter efter för att en människa, en av våra brukare har varit kanske sämre på morgonen och så, va? Och det är ju lite grann den delen som vi säger att vi måste komma bort ifrån. Samtidigt som du använder det som ett kontrollverktyg. Och jag menar, du använder det när du har dubbelbemanning ibland. Nu ska vi mötas hos Elsa. För hon ska, ja du vet sådär. Så jag menar det...
Maten ska vara någonstans i hyfsat frisk kontroll och så vidare.
Så det, och jag tror alltså när vi har varit, vi har ju diskuterat det här jättemycket och vi är ju tydliga i våra riktlinjer, men sen så ska ju inte vi gå in och peta i exakt hur.
Nej.
Utan det här blir ju en roll för våra arbetsledare och för våra chefer och för våra medarbetare att fundera tillsammans.
Ja.
Hur jobbar vi vidare nu då så att vi utvecklar modellen till mer självstyrande grupper.
Mm.
Så vi tycker att det ska bli jättespännande absolut. Att följa.
Ja, absolut.
Och här är vi ju överens.
Ja, absolut.
Nu säger det ska bli jättespännande följa. Alltså, men det här händer inte innan vi har ett fullmäktigebeslut.
Nej,
nej.
Vi pratar om 26 någon gång kanske, börjar peta i det.
Ja, alltså det beror lite på när vi kan ta beslutet såklart. Vi kommer ju till det sen med processen och sådär, så fort beslutet är fattat i fullmäktige så blir det ju, det kommer ju att bli olika former av uppdrag och det stora uppdraget blir ju till socialnämnden att på ett eller annat sätt genomföra det som är rapportens andemening. Och omsätta det i som vi tänker då, en äldreomsorgsplan som sträcker sig ett antal år framöver och med målsättningar och tänkt genomförande och sådär. Men det är klart att vi vill ju också se att det finns ett tempo i det här, så att det är inte så att vi kommer att hålla igen, utan så fort allting är klubbat och klart så tänker man att då får man starta ett genomförande i det.
Det är olika, det här skulle man kunna göra.
Ja, vissa saker i det vi föreslår kommer ju kunna gå snabbare och andra långsammare.
60 seniorboende kanske man inte gör.
Nej, det kan ta längre tid. Men jag tror att det är, som Ingvar också var inne på, att det är viktigt att det här är någonting som vi över tid prövar, utvärderar, vrider och vänder så att det landar i en så bra modell som möjligt för att både säkerställa god kvalitet för våra äldre, men också att vi har nöjda och duktiga medarbetare, för att det är väl också en sån sak som vi har pratat om, att kvaliteten i våran verksamhet, den uppstår ju i mötet mellan vår medarbetare och den äldre. Och då är ju de förutsättningar som vi ger till våra medarbetare i att kunna göra ett så gott jobb som möjligt som bidrar till att den äldre upplever att jag har god kvalitet. Och tittar vi på brukarundersökningar och så har vi ju en i stort hög nöjdhet. Men det är klart att det finns alltid mer att göra och vi har ju en hög ambition i det här arbetet. Det är därför vi har haft den här beredningen så. Ska vi hoppa in på särskilda boenden då? Där står vi inför för en rad olika utmaningar. Jag tänker att vi går in på slutsatserna direkt. Vi ser ju att vi behöver anpassa våra boenden efter framtidens behov och säkerställa att vi långsiktigt har boenden som bidrar till hög och likvärdig kvalitet. Vi behöver modernisera våra boendemiljöer och vi behöver ha ett balanserat utbud av boenden såväl i Falköpings stad som på landsbygden. Det vi kan konstatera är att vi kommer behöva ha fler platser för demensvård. Andelen personer som har demens, det ökar. Och därför behöver vi också successivt öka platserna vad gäller demens. Det ser vi kan ske både genom anpassning av befintliga boenden, men också att när vi tar nya boenden i drift, att de byggs med demensvård i fokus. Ett av våra förslag handlar om att etablera äldrecenter på landsbygden. Och det är förslaget att det ska ske på Frösingsgården i Kinnarp, i Floby och i Stenstorp. Tanken med det här är att kunna samla verksamhet för våra äldre. Med både då olika typer av aktiviteter, möjligheten till att kunna äta lunch kommer vi att komma in på. Och det ska ju ske i samförläggning med våra särskilda boenden på de här orterna. Då. Att vi etablerar en bra verksamhet dit man kan komma och kunna, framförallt med sociala aktiviteter och så. Vi behöver titta på våra utemiljöer och sådär. Och det vi ser vad gäller boendestrukturen är att det totala antalet platser i särskilt boende kommer att minskas till förmån för mer flexibla och mer individanpassade boendeformer då. Och det är det vi så småningom kommer att kalla för seniorlägenheter. Ser vi till våra boenden så är ju förslaget att Tåstorp demensboende kommer att utökas med 10 platser. Vi kommer att flytta den korttid och, eller vi, förslaget från beredningen ska jag säga, är att flytta den korttid och växelvård som finns där idag och samförlägga den på Trädgårdsgatan. Vi föreslår också att Trätorget avvecklas som särskilt boende och där är ju vår uppmaning till fastighetsägaren att omvandla det till seniorlägenheter för ett tryggt boende då för de som har ett mindre omsorgsbehov. Vi föreslår också att Sankt Olofsgatan 11 avvecklas och ersätts med ett nytt särskilt boende på mellan 40 till 60 platser i moderna och flexibla lokaler som också är förberedda för eventuell omställning till demensboende. Där låser vi inte fast oss vid huruvida det ska vara nybyggnation eller om det är möjligt med en extern annan förhyrning. Det kommer att landa så småningom, men det tar inte beredningen ett slutgiltigt ställningstagande i nu. Bergsliden föreslår kvarstå och så även Stenstorp med inriktning på att vi ju då där har redan beslutat om att genomföra en omfattande renovering och förse med sprinkler och också utvecklas till äldrecenter då. Floby kvarstår också, även där utveckling mot äldrecenter. Det vi också skriver i rapporten är att se över möjligheterna till att utreda vidare framtida möjlig utökning av antalet platser. Katarinagården föreslås också kvarstå och där behöver vi då åtgärda brandskyddet genom installation av sprinklers. Det finns också med i flerårsplanen. Älvagården föreslås avvecklas och istället kommer vi att utreda och titta på möjligheten, och det är väl vår inriktning att försöka få det på plats med seniorlägenheter där. Frörsingsgården kvarstår också, utvecklas till äldrecenter, och där vill vi även titta på möjligheten för en eventuell framtida utbyggnad då. På totalen innebär ju det här att vi minskar något i antal platser. De exakta siffrorna finns i rapporten kring det. Men vår bedömning är ju att med en utveckling mot det som är seniorlägenheter så är detta ett väl avvägt förslag som beredningen har landat i. Och där inriktningen har varit att utöka möjligheten för äldre att kunna bo kvar hemma längre med mer insatser inom ramen för hemtjänst och andra förebyggande och hälsofrämjande insatser då.
Det här, förstår ni, har varit föremål för långa diskussioner. Ja. Och många långa, intressanta diskussioner där vi även naturligtvis har använt professionerna i våra verksamhet för att bolla olika möjligheter och idéer. Det som vi
ändå... Jag tror vi har varit uppe på 11 eller 12 olika alternativ.
Ja, precis. Ja. Jo, och sen så har vi liksom kunnat processa det i våra respektive partigrupper också så att vi har landat in där och kunnat komma tillbaka till beredningen och fortsatta diskussioner då. För alltså jag drar ändå en liten parallell till skolorganisationsbeslutet, att det här, och som du var inne på i början här P.O., alltså det här ska ju hålla över tid. Och det är viktigt att vi, för avvägningen har ju också varit att vi minskar ju, men vi minskar både i centralorten och på landsbygden, så vi har inte så... Ja, men det är precis, det har varit en rättvisetanke. Men alltså också med tanke på att många vill ju bo kvar både hemma längre och kanske ha möjligheten till ett seniorboende även nära sin gamla bostad om du säljer din villa. Därför så har vi ju haft långtgående diskussioner om hur använder vi Vartofta till exempel, Älvagården, och hur kan vi erbjuda också de här mötesplatserna som vi säger i hela våran kommun, så att vi inte bara säger att, jag menar, vi använder centralorten som mötesplatser, och det har vi ju stulit lite olika modeller ifrån våra närliggande kommuner. Hur har man jobbat i Skara, hur jobbar man i Lidköping och så, och där har man ju lyckats, för vi ser också att det är en viktig tanke i det förebyggande arbetet, att man inte blir sittande ensam i sin seniorlägenhet, utan att man ges en möjlighet att ha mötesplatser. Och det vi också säger och har pratat väldigt mycket om civilsamhällets roll. För det har vi också sagt att vi, allting kan inte kommunen klara. Utan det här är ju en viktig medspelare, är ju våra pensionärsorganisationer och civilsamhället. Så det här har varit en process.
Alltså seniorboendet, alltså, men det är ju inte någon form av biståndsbudget.
Nej, det är det vi kommer in på.
Ser du till och ställa i seniorboendekön här, får någon säga till någon.
Och gör det helst 10 år innan.
Ja, precis. Nej, men vi har ju vridit och vänt på det.
För
det,
man säger, bo kvar hemma länge. Nej, men då tänker man hemma, ja men det är ju ute på gården.
Ja, och om de möjligheterna finns så är det klart att man ska göra det.
Men kvar hemma länge, det kan också vara i en seniorlägenhet.
Ja, och det är ju det som är... Vi har ju uppfattat det som att det finns en stark efterfrågan. Och det har varit någonting som över tid har kommit upp i... Framförallt i samtal som vi politiker har haft med våra pensionärsorganisationer. Och det har också funnits... Det kände vi väldigt tidigt i vårt arbete. Att det finns en bred politisk samsyn kring att vi behöver ha den här typen av boendeform. Vi har valt att landa i och kalla det för seniorlägenheter, och det är ju en ny boendeform för äldre som både kombinerar då självständighet, trygghet och gemenskap. Och det innebär ju att de särskilda boenden som vi har och som vi föreslår ska vara kvar kan reserveras för de som har mer omfattande omsorgsbehov. Seniorlägenheterna ska vara mer flexibel och tillgänglig boendeform då, där man kan bo tryggt med möjlighet till social samvaro och stöd vid behov. Där det finns gemensamma utrymmen för sociala aktiviteter och för måltider. Men också att det kommer att finnas husvärd tillgänglig då för att kunna samordna aktiviteter, skapa trygghet och trivsel och kunna också sköta samverkan med civilsamhället. Vi föreslår...
Är det husvärden? Jag kommer ihåg.
Ja.
Är det en PRO-are, SPF?
Nej, förslag, det har vi inte tagit ställning till. Men det som kommer vara vårt förslag är att kommunen bidrar med enligt en modell som man får arbeta fram. Då, det har vi sett att andra kommuner har. Men där kommunen bidrar med viss del till hyreskostnaden för de gemensamma utrymmena. Men också att vi bidrar till husvärden. Då. Så det är ju ett framtida arbete att landa ner i då. Vi föreslår inte att de ska vara biståndsbedömda, utan att det är kö. Så, fritt. Och det finns ju positiva aspekter i detta om vi har fler som bor på samma plats. Så att det effektiviserar ju också hemtjänstens arbete i minskade resor och sådär. Och vi tycker att det är viktigt att det finns en tillgång till det här i hela kommunen som vi har varit inne på. Och att det sker i samverkan med de privata aktörerna då. Alltså att vi ser ju inte att det är kommunen som ska äga de här delarna, utan det är ju bostadsbolagen som finns här.
Eftersom Älvagården var uppe på tapeten, det är ju kommunen ändå.
Ja.
Det är undantaget.
Ja, vi får ju titta på hur det blir i framtiden, men i det initiala skedet så är det klart att kommunen får ha det. Var det landar på sikt, det får vi ju se då.
Alltså ni måste ha fört en diskussion, nu vet jag inte vem som äger Trädgårdsgatan till exempel. Är det rimliga antaganden vi gör?
Ja, vi bedömer att det är rimliga antaganden från vårt håll. Sen, de har fått information om det här.
Och det som ligger mycket i det är ju att, och det vi ser, erfarenheten vi har, det är ju att som senior vill du gärna bo centralt.
Ja.
Och ha tillgången till den service som finns i centrum då. Och det spelar om du bor i Floby eller om du, så vill du också gärna bo centralt där, så du är nära till affärer och mötesplats. Och det är väl den ansatsen vi har tagit och sagt att det är viktigt att det ges i hela kommunen den möjligheten.
Ja, för det kommer jag ihåg allt riktigt. Här pekas ju vissa
noder,
vissa pekas ut Trädgårdsgatan, Älvagården, men på andra orter så är det mer att det hoppas vi.
Nej, men det blir ju svårt för oss att peka ut exakt. Det vi har sagt är att dels så kan det ju handla om att en befintlig fastighetsägare, alltså att man ställer om i en befintlig fastighet. Men det kommer ju också kunna finnas möjlighet till, det är klart att vi kommer ju i ett nästa steg titta på var skulle det kunna vara lämpligt att möjliggöra för en nybyggnation till exempel. Men det har ju inte beredningen landat i förslag på det nu, utan det blir ju i ett nästa skede. Det skulle kunna vara vilken aktör som
helst. Du kan få
ett
eget direktiv. Nej, men det är viktigt. Alltså det som är viktigt är väl också att vi ser intentionerna i beredningen är ju naturligtvis att det här är ju vad vi vill se över tid. Och därför så är det viktigt att det här arbetet kommer vi att följa, och det ges ju ett tydliga uppdrag till socialnämnden att använda det här som en grundplåt för sin framtida planering.
Ja.
Det är ju så vi har sagt, men sen exaktheten är ju inte, har ju inte varit beredningens arbete, utan det är ju mera tankarna och funderingarna, och framförallt också vad som har kommit fram när vi har pratat med pensionärsorganisationerna. Där har vi ju varit, där har vi fått väldigt tydliga signaler om att man vill se fler mötesplatser och det här med seniorlägenheter.
Alltså det, det har man ju hört.
Ja, och det har vi ju verkligen hörsammat då i det här arbetet.
Nu kanske jag sticker för långt, men någonstans i det här så läste jag, och det är ju det här som man har hört alla gånger man har lyssnat till diskussioner. De ofrivilligt ensamma. Är det...
Jo, men det
är i det här sammanhanget som det dyker upp.
Ja, det kommer väl det om alldeles snart så. Jag tänker bara, vi behöver inte gå in i detalj, men nämna att en viktig del har också varit att prata om välfärdstekniken och de möjligheter som det bidrar med. Och vi har ju en rad olika förslag kring det, och där inriktningen är ju från början. Vi vill se att vi mycket mer omfattar de möjliga, eller omfamnar de möjligheter som finns med välfärdsteknik. Och att vi går i en riktning att vi vill se digitala lösningar som ett förstahandsalternativ. Att exempelvis se digital tillsyn som ett förstahandsval då, för att främja trygghet och individanpassning. Snarare att man kanske har en person som kommer och gör natttillsyn.
Någonstans konstaterade att det inte hade funkat.
Ja, det var på Tåstorp så gjorde man ju en variant på det. Ja, exakt. Men teknikutveckling, vi var ju tidiga ut där, och den teknikutvecklingen har gått väldigt fort. Och vi har ju träffat kommuner, Kalmar till exempel, som är väldigt nöjda med det arbetssättet. Okay. Så det finns goda exempel på det. Men då kommer vi in på de här hälsofrämjande och förebyggande insatserna. Och där pratar vi ju mycket om alltså att bredda aktivitetsutbudet i samverkan med både kultur och fritid och med civilsamhället, för att kunna erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter och med friskvård och social gemenskap. Det vi trycker lite grann på är att vi ser att vi behöver stärka samarbetet även mellan våra kommunala verksamheter. Alltså att socialnämnden idag har ju äldreomsorgsansvaret. Men kultur- och fritidsnämnden jobbar ju inte lika mycket med aktiviteter riktade mot äldre. Och där, för att dra en annan liknelse, vi förväntar oss ju inte att barn- och utbildningsnämnden tar ansvar för vad barnen gör efter skoltid. Mer än läser läxor möjligtvis. Men inte deras fritidsaktiviteter. Och det ser vi att kultur- och fritid skulle också kunna få ett tydligare uppdrag i att arbeta med målgruppen 65 eller 70 plus. Prova på verksamheter. En del i detta handlar ju om lunch på mötesplatser, som vi tycker att det finns ett stort värde i att utreda möjligheterna och förutsättningar för att kunna göra det och ha det. Och sen också stärkt roll för civilsamhället där det så småningom kommer att komma nya förslag på former av föreningsbidrag då. Och sen tillgången till mötesplatser.
Ja, men lokala aktivitetsstödet upp till 18 efter 65. Eller
ja, exakt. Vi tror att det är ju ett jättebra. Det rimmar ju helt i linje med vad vi har pratat om. Alltså att kunna möjliggöra för fler att bidra med aktiviteter. Attraktiva arbetsgivare finns det också. Har varit en viktig del i vårt arbete med att ha en långsiktig strategi, att vi har flera vägar in i yrket, mycket kring praktik, att vi likvärdig kvalitet, värdegrundsarbete, god arbetsmiljö och samarbeten i team, innovation, tillitsbaserad utveckling, teknik som stöd i arbetet och samverkan inom vård- och omsorgscollege. Stöd till anhöriga har ju också varit en del som vi har diskuterat väldigt mycket. För vi har många äldre som vårdar sina anhöriga. Och det förtjänar dem liksom all uppmärksamhet och all stöttning man kan få i det. Och det har vi berört ganska så mycket kring det. Att identifiera behov, att det finns ett omfattande behov att kunna få stöd i sitt arbete eller i sin vård. Mötesplatser, digitalt stöd, inflyttning, särskilt boende, uppsökande och inkluderande arbete. Så. Sen bara som avslutning då, vad gäller en åldrande LSS-grupp så ser vi att det här är en ny form av framtida behov inom äldreomsorgen. Gruppen, man säger LSS-gruppen kommer ju även då, eller blir allt äldre och kommer att nå en ålder där man traditionellt sett skulle omfattas av äldreomsorgen, och det kommer att ställa nya krav på att erbjuda en äldreomsorg anpassad för personer med funktionsnedsättning, vilket ju skiljer sig från den ordinarie äldreomsorgen. Det pågår dock ett antal nationella utredningar kring både LSS och personlig assistans, där man tittar både på det här med statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen, men man tittar också på förutsättningar utifrån detta då. Och det har vi sagt att man behöver avvakta de här utredningarna innan de kommer på plats. Sen är det en frågeställning att ta tag i och titta på. Men det råder för mycket osäkerheter i dagsläget kring var den nationella nivån kommer att landa. Huruvida man kommer att ta över den personliga assistansen eller inte.
Starten?
Ja, absolut. Det finns en utredning som ju föreslår det.
Okay.
Och där sen har då...
Men inte försäkrings... Nej.
Ja, den personliga assistansen. Att staten tar över huvudmannaskapet. Mm. Men det, som sagt, där återstår det innan det kommer.
Boenden och sånt där som kommunen...
Ja.
Det är också... Mm.
Nej, vi kommer ju ha boenden kvar.
Ja, absolut.
Men de här delarna behöver ju landa på plats för att vi ska få en... För alla som har LSS idag bor ju inte på ett boende.
Nej.
Många bor ju hemma med personlig assistans. Så. Men det vill vi avvakta.
Ja.
Nej, men det vill vi avvakta. Så för att lite summera det då, vad händer nu? Vi har ju en remissversion på rapporten. Den är skickad på formell remiss till våra nämnder, till kommunala pensionärsrådet och funktionshinderrådet. Och den går också, som vi brukar göra, på informell remiss till våra politiska partier. De har fram till sista juni på sig att komma med svar. Och vi ser fram emot att ta del av det här. Det blir en viktig del för oss att både kunna få in input på har vi uppfattat saker och ting på rätt sätt? Har vi landat i kloka avvägningar? Finns det saker som upplevs som otydligt som vi behöver förtydliga? Och vad finns det för tankar där ute? Så det ser vi mycket fram emot. Och vi kommer att träffa kommunala pensionärsrådet här också för en diskussion tillsammans med dem och gå igenom rapporten och sådär. Och även funktionshinderrådet då. Därefter så kommer vi att ta del av de här remissvaren och bearbeta rapporten utifrån det. Och sen kommer ett slutgiltigt förslag då till rapport och till inriktningsbeslut att ta fram som är vår ambition, ska lägga grunden för en långsiktigt hållbar äldreomsorg här i vår kommun. Och under hösten då att det slutgiltiga beslutet fattas av fullmäktige.
Mm. Slut. Gediget.
Mm.
Grundat.
Mm. Ja. Men det har varit väldigt roligt. Jag kan verkligen undersöka på det. Jag tycker vi har haft bra samtalsklimat. Det har varit en rolig resa att göra tillsammans. Så vi är ju inte klara, men vi kan ju sätta check på första delen av arbetet. Och där vi, men det har varit högt i tak. Vi har kunnat vrida och vända, resonera tillsammans och landa i klokskaper. Och jag tycker att det har varit ett givande och tagande från alla. Man har bidragit till det. Så jag tycker att det har varit väldigt roligt med det här arbetet.
Punkter som har kommit upp som ni inte har tänkt på själva tidigare? Eller har allting liksom ramlat på plats och ni har haft allt liksom? Det brukar ju ofta vara så.
Ja, men processen har väl lett fram till det, tycker jag.
Mm. Alltså jag tycker att det var väldigt klokt i att använda Deloitte som en medspelare i det här arbetet. För då hade vi ju möjligheten, och det var ju ett av våra första beslut också, att vi ska ha en utomstående utredare som belyser hur ser det ut. Och utifrån det så har vi kunnat ta ansats då i våra diskussioner, framtida diskussioner. Så, mm. Och det var ju de som startade upp arbetet, och det är klart att de inspelen som de kom med har ju varit bra grund för vårt fortsatta arbete. Mm. Till exempel det här med att vi är generösa med särskilda boenden kanske tidigare. Mm. Det var kanske någonting som vi inte riktigt såg. Nej. Men också att vi tittar ju naturligtvis också jättemycket på utvecklingen. Vi blir äldre och äldre och hur möter vi det då? Mm. Mm. Och jag menar, pandemin la ju också en grund naturligtvis i arbetet, när vi ser att många äldre blir sittande hemma ensamma. Och det har vi också sett. Mm. Mm. Att vi som kommun behöver verkligen jobba med den delen. Så att man, om du väljer att bo kvar hemma, hur möter vi upp det då som kommun, så att du har möjligheter att ta dig ut och mötesplatser.
Precis, jag tänker, när du säger det så är det ganska intressant, för det är mycket mjuka och hårda frågor så att säga. Eller, de här mjuka frågorna har ju en tendens ibland att falla lite åt sidan när man ser inför fakta och inför statistik och så vidare. Hur tänker ni där då?
Ja, men jag tycker att det är väl de mjuka frågorna som kanske har varit mest tyngd i det vi föreslår. Alltså, läser man rapporten så tycker jag att det har genomgående varit vårt fokus att vi ska bidra till en mening. Rubriken är ju att ett värdigt liv och en meningsfull tillvaro för alla äldre. Och det har varit utgångspunkten. Det är ju också rubriksättningen på visionen. Och det tycker jag, när man läser rapporten, att det är genomgående där vi är. Alltså att de mjuka frågorna har kanske legat
i framkant.
Ja, det skulle jag säga. Mm. Sen är det klart att de mer hårda delarna i byggnader och i de här aspekterna, det är klart att de har funnits där också. Mm. Men det har ju mer varit en konsekvens av vår inriktning och våra tankar. Så.
Och det är väl den bilden också som vi har varit väldigt måna om när vi i våra diskussioner vill förmedla ut till alla de som ska jobba i våra verksamheter. Alltså det är de mjuka värdena, och det kan man ju också se när vi tar de här underrubrikerna som Adam var inne på, alltså texten under, vad är det vi vill se i våran verksamhet och vad är det vi politiskt kommer att styra efter, så är det ju mycket de mjuka värdena kopplat till. Ja, men hur lägger vi en planering för det då? Mm. Och jag menar, jag tycker även om det är hårda värden, det här med...
Ja, det behövs ju det också.
Ja, men jag tycker det är viktigt att komma ihåg alltså att det finns ett mjukt värde i att man också kan bo kvar nära sin hemort. Ja. Mm. Och så jag menar, det är ju en ständig sammanblandning utav hårt och mjukt när det gäller äldreomsorg. För det, jag menar, ju äldre du blir desto mera beroende blir du av hur besluten tas och att du kanske har anhöriga nära dig och så, va? Så att
Sen var vi inne på det här också med minutstyrning då. Mm. Som är, som P.O. sa också, att det har ju varit ett no-no tidigare, det här med minutstyrning lite grann. Men hur den här balansen mellan det också, det är klart att det är någonting man får jobba fram allt eftersom, tänker jag.
Absolut.
För det måste ju funka åt alla hållen liksom sådär. Men ändå positivt det här med att man ser, det är ju en viktig fråga.
Precis. Ja, men absolut. Och det finns ju, det har ju vi sett också, det finns ju vissa målkonflikter i det. Alltså, vi behöver både ha ett system och en tydlig systematik för uppföljning, för att kunna säkerställa att besök blir utförda på rätt sätt, att man har fått de behov som man har tillgodosedda. Men vi vill också ha en hög tillit till våra medarbetare, att nyttja den kompetens, den erfarenhet och engagemang som de har. Och det är väl det vi ser, att där finns det, så som modellen är utformad idag, lite det är motstående intressen i det. Så det behöver vi ju liksom försöka skala bort de delarna och hitta en utvecklad modell som möjliggör för båda aspekterna på ett sätt som går mer i harmoni än vad det gör idag. Och det är väl det vi pekar mycket på i de slutsatser som vi har, och att också att det får vi pröva över tid, och att här är det ju viktigt att vi involverar den kompetens vi har i förvaltningen, i medarbetare, i arbetsledare, i chefer, och med alltid utgångspunkt i den äldres behov och möjlighet i att vara delaktig i det. Så jag tror att det kommer kunna bli jättebra, för det kommer vara något som vi processar fram över tid. Och det tycker jag känns väldigt positivt, för vi alla är ju besjälade av samma idé. Vi vill ha nöjda äldre och vi vill ha nöjda medarbetare. I det finns det inga motstående intressen.
Seniorboende pratar ni om också. Det har ju funnits tidigare också, såklart, men inte i den omfattningen som kommer bli nu då, eller? Eller...
Nej, det blir ju en tydlighet tycker jag i när vi säger att det är seniorlägenheter, det kommer finnas riktlinjer för vad det ställs för krav på det, och den tydligaste delen i det handlar ju kanske om att vi sätter fokus på att det ska finnas möjlighet i gemensamma utrymmen för aktiviteter och för måltider, och att det finns en husvärd som möjliggör för trygghet och för trivsel.
Och att man tydligt, som vi har sagt också, att det här är inte någonting som ska vara biståndsbedömt. Nej. Utan här kan du flytta in om du känner att nej, mitt hus är för stort, jag ska inte bo kvar, utan då kan man tänka sig, här skulle jag kunna tänka mig att bo under kanske 15-20 år.
Mm.
Och att man där också har en gemenskap med andra naturligtvis då också i. Men sen, om du flyttar in när du är 65 eller om du flyttar in, ja, vi har ju diskuterat åldersbegreppet också väldigt mycket fram och tillbaka.
Ja,
men eller om du väljer
då, blir
du
50 och sånt där.
Ja, men lite så, jag menar
vi blir ju äldre.
Vi pratar ju som också, 65 så år som ett absolut riktvärde för pension, men så är det ju inte längre, men nej. Jag menar, och det har vi haft jätteintressanta diskussioner omkring alltså. Mm. Och med tanke på också att det är viktigt att seniorboendena inte är biståndsbedömda, utan att det här är någonting som jag kan bestämma själv då.
Det är väl någonting jag tänker att det kommer att skrikas efter fler sådana här seniorboenden framöver.
Absolut, ja, det blir också.
Du vet, här kommer det ju nya generationer som har väldigt bestämda åsikter om hur de vill bo.
Vi vill ha det och det.
Kan man
veta att den efterfrågan ligger där och att den finns där bland folk som kanske är typ 55 idag.
Ja, ja.
Men, och eller det kanske är 60 och sådär. Finns det, så skulle man vilja ha det, går det att undersöka det?
Ja, vi har ju tittat på hur andra har jobbat i lite andra kommuner och så, va? Och det är ju intressant naturligtvis. Och det som vi har sagt att vi måste utveckla en Falköpingsmodell i det här arbetet och inte tro att vi kan skälla precis exakt som de har gjort i Lidköping eller i Skara eller i Karlstad, utan det är viktigt att vi ser det här arbetet över tid och så tänker vi och göra det tillsammans med pensionärsorganisationerna. Absolut. Och civilsamhället också, så att man känner att här har ni möjlighet att spela in, hur tänker ni, vad ser ni, för jag menar, vi har ju pensionärsorganisationer som har jättemycket kunskap och erfarenheter med sig in i det här. Absolut. Arbetet, och det är därför som Adam sa förut, det är ju jätteintressant att se vad får vi för inspel nu då i våra, när remissen är utskickad. Vad säger de? Vad tycker de? Tycker de att vi har hittat kärnan i det här, och är det något mer som man kan utnyttja och använda?
Men vad skulle ni säga kärnan? Nu har ni ju gått igenom den här. Vad är liksom kärnan i det då?
Ja, för mig tror jag att, om jag ska sätta ord för det, att kärnan är en tydligare inriktning att gå från fokus på de här liksom tunga insatserna som det är med särskilt boende och med också i viss omfattning hemtjänst, i att lägga mer tyngdpunkt på de generella insatserna, det som är för fler äldre att kunna ta del av och som också bidrar till ökad livskvalitet, en bättre hälsa och kanske också fördröjer tidpunkten för när man behöver ha hemtjänst och när man behöver flytta in på ett särskilt boende. Vi går mer i den riktningen. Det skulle jag vilja säga kanske är den stora förflyttningen i det här arbetet. Sen finjusterar vi och skruvar vi på befintliga saker som finns idag, men just den liksom, som är förändringen i syn på att vi vill stärka den äldre där den är och finns i dagsläget och skapa förutsättningar för att längre kunna bo kvar i hemma eller i en seniorlägenhet eller där man trivs bäst. Så.
En viktig lärprocess också, absolut. Tycker jag. Alltså att det har varit så högt i tak, att det har varit en bra dialog, att vi har fått spela in både med och grunda med ren fakta, som till exempel det här, vad ser hälsoteknikcentrum?
Ja.
Vad har vi för utmaningar? Vad behöver vi tänka på? Vad behöver vi tänka på i budgetar?
Mm.
Så, men också rent lärmässigt så tycker jag också att det har varit oerhört värdefullt att få lyfta på de här stenarna som sagt och faktiskt få diskutera frågorna på djupet så. För det har vi ju verkligen gjort. Vi har varit nere och grottat i jättemycket detaljer och sen upp igen då för att se vad är det politiskt vi ser här som är viktigt att utveckla.
Vad först plats ser för tidsaxel?
Ja, det är ju långt
så,
över
tid. Det finns ju siffror, si och så många Säbo behövs, då behöver vi istället ha si och så många seniorlägenheter eller den boendeformen.
Men vad som...
Kan det vara på plats om 10 år?
En del kommer ju vara det naturligtvis, men det vi ser det är ju till exempel att hyreskontraktet på Sankt Olofsgatan 11 går ju ut inom en... När det sista 20...
Drygt 3 år.
Ja, precis. Och där behöver vi ju faktiskt också lägga det här i knät på socialnämnden och också titta vad är det vi behöver jobba fram med här.
Men det är ju stort, skulle man... Hade du något tillfälle nu att säga upp det, sa du?
Ja, vi har ju ett hyresavtal som går ut. Jag tror att det är 2028-12-31. Okay. Och det beredningens förslag är ju att titta på en annan lokalisering för det boendet. Och vi säger att det ska vara någonstans i spannet mellan 40 och 60 platser. Så får vi se vart det landar någonstans. Eller på vilket sätt det blir. Men det är ju beredningens förslag i alla fall.